Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hej, välkomna till Gympodden.
Välkomna.
Lydia, det här ämnet som vi ska podda om idag har du frågat så mycket om.
Jag har vurmat för det här.
Ja, det har
och det är för att det här är inte ditt område.
Nej.
Det här är inte inom din specialitet.
Nej.
Men det här är någonting som jag vet att många kvinnor har problem med. Mm. Och vill ha mycket information om. Vilket visade sig på vår Instagram när vi sa att ställa frågor, så har vi fått väldigt mycket frågor.
Mm. Vad ska vi podda om, Lydia?
Sköldkörteln.
Yes! Mm. Och vår gäst att podda om detta idag heter Cecilia Tibbell.
Varsågod! Välkommen till det.
Du är specialistläkare inom internmedicin. Du är endokrinolog och också specialiserad inom diabetes.
Ja, diabetes det är en specialitet inom endokrinologi.
Just det. Och vad är endokrinolog då?
Ja, jag brukar säga att endokrinologerna håller på med alla hormoner egentligen utom kvinnans hormoner. Fast det gör vi lite ändå, för vi undersöker ibland om det är någonting som ni, precis som ni gör med oss. Det vill säga att det är ju många gynekologer som faktiskt bringer på folk och att det inom gynekologin upptäcks att man har en sköldkörtelproblematik.
Just det, precis. Ja. Så till exempel vid mensstörningar så testar vi också ofta för sköldkörtelunderfunktion.
Mm.
Okej, okay, och du arbetar på en privat mottagning här i Stockholm som du har startat. Vad heter den?
Den heter Integrativa kliniken och den startade tillsammans med några i augusti 2020.
Okej, roligt. Och sen har du varit i jättemånga år på Sankt Göran, så här, som är Sankt Görans sjukhus här i Stockholm, ett stort akutsjukhus.
Ja, jag började på SÖS men så blev jag faktiskt överrekryterad 2007. Det var någon som ringde mig efter en nattjour och frågade om jag ville börja jobba på Sankt Göran.
Efter en nattjour?
Ja, då bara väcktes av telefonen.
Då var man alltid sugen på att byta jobb också efter nattjour.
Ja, och så var det ju sådär att det där var på den där tiden när man skulle få sin specialisttjänst. Mm. Och jag gick vickade och man fick inte riktigt några klara besked. Och de sa, hej, vi har hört att du är så bra. Vi vill erbjuda dig en provtjänstgöring för nästa tjänst. Du får reda på besked inom 3 månader.
Ja, så det var bara att
och så bytte jag och så jobbade 6 veckor och så sa de, du har nästa tjänst. Så att det var ju väldigt, så är det ju inte nu.
Nej.
På Sankt Göran heller.
Nej. Nej, det var ett tag sedan.
Men är det svårt att få ST-tjänster?
Ja, inom medicin så har det alltid varit ganska svårt. Jag tror gynekologin är likadant. Mm. Det är vissa specialiteter där det är mindre svårt. Allmänmedicin brukar vara lättare att få. Psykiatrin brukar också vara lättare att få. Det tror jag inte riktigt så är längre i Stockholm.
Nej.
Men jag säger upp i landet så är det ju definitivt så.
Ett underskott på de doktorerna.
Mm. Mm.
Okej, men du, nu ska vi podda sköldkörteln, Cecilia. Tack för att du är här, för jag kan väldigt lite om det här. Vad är sköldkörtelns funktion?
Ja, ska man enkelt uttrycka det enkelt så är ju sköldkörteln ett organ som med hjälp av sina hormoner styr hastigheten i cellen. Det vill säga, det styr hur snabbt din mage ska och din tarm ska röra på sig, hur hög ämnesomsättning du ska ha, hur snabbt lymfsystem, cirkulation och så vidare. Så det kan man säga i korta ordalag ett ämnesomsättningshormon.
Eller det förklarar hormon ju så mycket för de som har märkt och fått symptom. Alltså för det man får höra oftast är väl att jag har gått upp jättemycket i vikt eller jag kan inte lägga på mig, det är sköldkörteln. Det är ungefär det jag fått höra i folkmun. Det stämmer inte riktigt. Jag ser hur du skrynklar på.
Ja, det beror på. Ja, det är ju sådär. Det är ju så, för det finns ju flera typer av sköldkörtelproblem. Och sen är det ju ibland att ibland är inte förklaringen fullt så enkel. Men
det brukar inte vara det. Ja, men vi kommer ju komma in på symptom. Ja.
Cecilia, var sitter sköldkörteln?
Ja, man kan säga enkelt sagt nedanför motsvarigheten till adamsäpplet sitter ett fjärilsformat organ som bara är några centimeter stort då. Som har två delar, höger och vänster. Lob brukar vi prata om när det är organ som är liksom, har två delar. Och sen är det en mittendel som heter isthmus.
Mm.
Och på baksidan sitter sedan fyra millimeterstora körtlar. Nästan som fyra prickar på den här fjärilen i utkanten på vingarna. Som heter bisköldkörtel. Som också är nära samband med sköldkörteln. Så.
Och de här olika som du pratar om nu, har de olika funktioner för det vi pratade om nyss?
Ja, sköldkörtlarna styr kan man säga våran kalk- och fosfatomsättning. Men sköldkörteln är lite inblandad i det också. För förutom det här ämnesomsättningshormonet så finns det ett hormon som heter kalcitonin. Som också är med i själva skelett- och kalcium- och fosfatomsättningen i kroppen. Mm.
Men och ibland så kan man ju känna att den här sköldkörteln blir förstorad och det är väl vid då underfunktion. När man träffar patienter som har underfunktion, då blir väl sköldkörteln svullen, är det inte så?
Alltså så att man ser det i halsen? Mm.
Ja, alltså det är ju vanligt att om man går länge utan att bli diagnostiserad att sköldkörteln hinner tillväxa, för kroppen är ju lite listig. När den tycker att saker inte och ting är tillräckligt, då har vi en hormonkörtel som heter hypofys. Och då trycker den på och försöker säga liksom, producera. Och då växer de här cellerna till i sköldkörteln som den blir som en knöl. Så händer ju också när man är gravid faktiskt. Och det är en effekt av våra könshormoner då. För vi har ju ett större behov när vi är gravida. Så att det är vanligt att både hypofysen och sköldkörteln blir lite större under graviditet.
Mm.
Hypofysen, därför är där prolaktin produceras.
Ja. Och prolaktin, nu är det mycket hormoner här. Ja. Prolaktin är ju det som gör att vi kan amma sen.
Precis.
Amningshormonet.
Precis. Och som vi normalt sett har ganska lite av.
Mm.
Men som är ett hormon som då i samband med om man har dåligt med sköldkörtelhormon kan stiga lite och vara delaktig till en del av symptomen.
Mm. Okej, vi ska liksom gräva ner oss i det här, Lydia. För jag tycker nu kändes det som att du tyckte det här blev svårt. Kasta in ett hormon till. Har prolaktin. Men du, vi snackar om symptomen. För då kan man bryta ner lite i vad det är för funktioner som den har, sköldkörteln. Så vad händer vid underfunktion av sköldkörteln?
Ja, när vi inte längre kan producera tillräckligt med sköldkörtelhormon, så förutom att sköldkörteln då blir större, liksom kompensatoriskt, så börjar ju kroppens system gå långsammare, om man ska förenkla det. Vad innebär det då? Ja, det är lätt att man blir mer och mer svullen. Gärna många liksom upplever att de svullnar upp, och en del får ju till och med stora problem med det som vi kallar lymfödem, när benen blir så här svullna och ömma. Trötthet.
Jag måste bara tillägga, det kanske är det man menar då med att man tror att man går upp i vikt. Man blir svullen egentligen, eller?
Ja, men det går ju också långsammare att förbränna.
Ja, okay.
Så, och det är ju så här att även om man då också får en mindre aptit, så blir liksom balansen mellan aptiten och hur mycket man äter oftast ändå så att man lägger på sig. Och för vissa är det ju en kraftig viktuppgång på allt ifrån 10 till 40 kilo på en halvår till ett års tid. Oh, vilket ju naturligtvis är enormt frustrerande.
Förstoppning. Svullen och viktuppgång. Och sen säger du förstoppning nu. Vad beror det på?
Ja, tarmen går ju också långsammare. Vi har ju någonting som vi kallar tarmperistaltik. Det vill säga tarmen liksom mobiliserar allt innehållet. Vi behöver inte gå in på vad, men i en viss hastighet så att det så småningom kommer ut i andra ändan. Och när det går långsammare så är ni mer ansamlas och så blir vi hårda i magen. Så det är ju en sån sak.
Massa jobbiga symptom.
Mm.
Ja, men sen är ju typiskt då att man kanske, det kan ju vara, och där är min upplevelse att det är lite olika. Oftast brukar man ju prata om att man kanske börjar få mindre mens, alltså att det blir längre cykler och sådär. Men jag tycker även att en del patienter jag träffar helt enkelt får problem med liksom sån här mellanblödningar och så. Och sen är ju infertiliteten stor grej. Därför att när vi inte riktigt kan upprätthålla en bra hormonproduktion och en bra cykel, ja, då förlorar vi vår fertilitet, så att säga. Så, och det är ju så ofta gynekologer upptäcker det.
Mm. Mm. Gud vad intressant. Mm.
Så ett enkelt prov att ta ändå om man har svårt att bli gravid, det är ju just sköldkörtelprover. Det är ju liksom det första vi tar ungefär.
Det är blodprover man kan kolla.
Mm. Ja, och sen det som många då upplever som det största handikappet, det är ju en förlamande trötthet. Mm. Hjärndimma, att man inte tycker att man kan tänka klart längre. Och att man får ont i kroppen. Och det där finns ju en logik i också. För när inte kroppen kan rensa sina slaggprodukter och blir liksom mjölksyra och massa sånt här kvar, så gör det ju ont.
Mm. Mm. Och håret påverkas, tycker många.
Ja, för tillväxthastigheten går ju långsammare. Man får oftast torr, spröd hud. Hud och hår är ju sånt som vi egentligen har en ganska hög omsättning av. Så när det går ner och liksom de här cellerna som då dessutom sitter långt ut på kroppen, eller om man ska säga, inte får sin näring, då börjar vi tappa håret.
Mm. För det hinner inte växa ut nytt.
Ja, och sen en annan påverkan är ju delvis naturligtvis att man kanske har lite sämre östrogennivåer. Östrogen är ju viktigt för hårets kvalitet och hudens kvalitet.
Men om man har överfunktion då?
Ja, då är det sådär att vissa saker blir lite lika, tycker jag. Ont i kroppen får man ofta. Varför det? Jo, därför då går det för fort. Vi hinner inte laga reparera. Då är det tvärtom så att då gasar vi ett fel växel. Så det blir lite som när bilen kör i högsta hastighet liksom på 30-sträckan i ettans växel. Alla system brakar på i jättehög hastighet. Man kan få hjärtklappning. Man kan känna sig varm och svettig. Man kan mycket väl få mensstörningar även då. Många känner sig oroliga och lite stissiga. Får svårt att sova. Man får skakningar, tappar i vikt och en del upplever att de blir aldrig mätta. Och så blir man då lös i magen istället. Ja, och då är det ju som en upplevelse som doktor är att för en del blir den här oron jättesvårhanterlig. Så jag vet, jag jobbade när jag randade med en gång i tiden när vi gör då sån här utbildning på universitetssjukhus under det att man specialiserar sig. Så var det en sköterska där som hade haft giftstruma som vi kallar det när man har så här överproduktion. Och då sa hon, vet du, jag blev helt knäpp. Jag ringde vårdcentralen säkert 10 gånger om dagen. För jag tyckte att de förstod inte hur dåligt jag mådde.
Nej.
Ja.
Alltså jag har så mycket frågor.
Mm. Men kör.
Får jag börja köra om det?
Ja.
Men för det första, som jag har förstått det så är det vanligare att kvinnor drabbas av det här.
Ja, alltså faktum är att det är 5-10 gånger vanligare både vad det gäller hypo- och hypertyreos. Skillnaden med hyper, det är då när det är för mycket, så heter det hypertyreos.
Och struma, det heter båda.
Struma handlar ju bara egentligen om att sköldkörteln av någon anledning är förstorad. Så det är egentligen bara ett annat ord för förstorad sköldkörtel.
Okay.
Och då kan man säga i fallet att man har en överproduktion. Ja, då är det ju för att då kommer hela tiden en stimuleringssignal. Producera hormon. Mm. Som inte egentligen kommer från hypofysen, utan från en antikropp som aktiverar.
Mm. Hur vanligt är det att man har problem med det här?
2-3% av alla kvinnor drabbas någon gång under livet av hypotyreos. Och lika stor mängd av hypertyreos. Men skillnaden är ju att när man har fått en hypotyreos så fortsätter man att vara sjuk, så att säga. Vi behandlar ju vanligtvis giftstruman och förhoppningsvis får vi ordning på det.
Mm.
Och då slutar man ju så att säga ha giftstruma. Men det är ungefär 400 000 patienter i Sverige idag som har hypotyreos.
Alltså underproduktion.
Ja. Mm.
Och då fortsätter man att ha de symptomen, eller?
Nej, det är ju det som är meningen med behandlingen, att man då ska komma åt.
Va? Men att man måste fortsätta med det, behandlingen.
Ja,
livslång behandling.
Ja.
Vanligtvis livslång behandling. Jag har några få patienter, kan man säga, som har haft den vanligaste orsaken till att man har en underfunktion som heter Hashimoto's, som lyckas med, liksom med de livsstilsåtgärder de har gjort, fått ner antikropparna så mycket och sen kunnat leva på ett sätt så att de så småningom har kunnat trappa ut medicinen. Men då är det många gånger sådana som kanske har väldigt låga doser av extra hormon och som liksom har legat på gränsen till en underfunktion.
Men då låter det som att i genomsnitt är 5% av alla kvinnor som får problem med sköldkörteln.
Ja, 4 tror jag det är. När jag tittade. Så.
Och varför är det just kvinnor? Vad är det som gör att kvinnor får mer problem än män?
Jag tror att den stora skillnaden är vårt andra hormonella liv. Vi är ju mer benägna att få autoimmuna sjukdomar. Vi säger att vårt immunförsvar börjar bilda antikroppar mot sig själv. Och då är det ju så att när får man ju så här då sköldkörtelsjukdom?
Ja, precis. Varför får man det?
Ja, det sker oftast i samband med stora svängningar i livet. En sån peak är i pubertet. Mm. Det är en mindre grupp. Då börjar liksom tillväxthormon och våra könshormoner att åka lite upp och ner innan det har ställt in sig. Nästa stora peak, det är när man har varit gravid. Mm. Eller under graviditet. Man får en så kallad postpartum tyreoidit. Man får en inflammation i sin sköldkörtel efteråt. Och för vissa går det ändå över och för andra blir det en sköldkörtelsjukdom som man får leva med. Och sen nästa peak, det är någonstans när vi börjar kliva in i det här att våra kvinnliga hormoner börjar svaja. Det vill säga, på det så har jag hittills faktiskt inte träffat en enda sköldkörtelpatient som inte haft en period av någon form av hög stress. Och hög stress kan ju vara svår sjukdom. Och hög stress kan vara att man helt enkelt bara kör så det ryker och inte hinner återhämta sig. Men stress skulle jag säga är en jätteviktig faktor. Och också en superviktig faktor för att komma till rätta med måendet.
Mm. Finns det någon poäng i att testa sköldkörtelnivåer över tid så att man fångar det här tidigt? Alltså jag som kvinna kan ju känna, åh gud, det här, jag vill inte få problem med det här. Och ibland kan man känna sig trött, man kan känna sig att man är lite hjärndimm. Liksom, finns det någon poäng i att testa sånt? Eller vad tycker du?
Alltså så här är det, har man en stark ärftlighet för det, vill säga mamma har haft sköldkörtel, du har någon syster som har sköldkörtel, du har någon mormor eller farmor som har sköldkörtel och du börjar få sådana här symptom, absolut.
Mm.
Och då kanske man till och med ska kolla någon gång om året. Men det är ju inte så här att det är fortfarande en ganska stor massa då som inte får sköldkörtelbesvär.
Mm. Mm.
Det vill säga har man inga symptom som sitter i, då är det ju inte någonting som alla måste springa och testa. Sen är det ju många som testar ändå. För man kanske tycker, men jag är ju så energilös, jag är ledsen och sådär. Och ja, då kan det ju, testning kan ju ibland också fylla ett viktigt värde av att man själv känner att, nej men vet du vad, jag behöver inte oroa mig för det här. Det är inte mitt problem i alla fall.
Tänk i postpartum-delen när man ändå är trött och så kanske man vill utesluta att det är någonting fel, till exempel. Mm. Kan jag tänka mig att det finns, jag hade nog tyckt det var skönt att veta det. Mm. Jag vet att jag testade ganska nyligen.
Efter postpartum, det är klart att man blir ju väldigt trött av att amma och precis för ett barn. Och man blir trött av att liksom östrogen går från 1000 gånger nivåerna ner till 0. Och man svettas och man får lite ångest och sådär. Men har man en svår ihållande trötthet, så är det ju också så att det är ju inte ovanligt att folk har gått kanske ett halvår, ett år innan någon tog de här proverna.
Mm.
Fastän man kanske hade borde titta tidigare.
Och jag kan tycka också att det är en sjukdom som går att behandla.
Mm.
Den ger väldigt mycket symptom och mycket lidande. Och det är liksom lätt att utreda den med blodprover.
Det är lätt att utreda och det är ingen dyr utredning.
Nej, så jag kan tycka att det inte är helt fel att testa det i olika faser i livet så att säga. Nej. För annars är vi läkare ju generellt emot att man ska hålla på att ta massa tester utan tydlig liksom indikation att man ska ta tester.
Ja, och det tycker jag är ett problem i sig. Varför då? Därför att vi i sjukvården har fastnat i väldigt mycket i sjuk eller inte sjuk. Men man kan ha ohälsa.
Och kanske jobba med preventiv vård.
Ja. Och med ohälsa menar jag då, ja, man kanske inte uppfyller att om någon tittar på labbprovet att ja, du har järnbrist. Men man har väldigt mycket symptom på det och man har järndepåer i kroppen som ligger väldigt nära järnbrist. Ja, då mår man ju sannolikt bra av att fylla på med lite järn. Och järn är viktigt för vår syresättning, för signalsubstanser, faktiskt för sköldkörtel och så vidare. Så att jag kan ju tycka att det finns en finess att titta på hälsan också. Mm. För om vi behåller vår hälsa så kan vi kanske skjuta många sjukdomar på tiden och spara samhället väldigt mycket kostnader.
Du nämnde ju lite om mensen här, att den kan bli oregelbunden och faktiskt upphöra om man har sköldkörtelproblem. Och likaså kan den påverka fertiliteten. Hur kan den påverka graviditet?
Ja, alltså dels kan det ju bli svårare att bli gravid. Har du inte rätt hormonnivå, jag menar vi behöver tillräckligt med progesteron för att behålla en graviditet. Vilket ju är en av orsakerna till att det är svårare att behålla en graviditet även om man blir gravid högre upp i åldern. Så det är svårigheten att bli gravid när man inte har tillräckliga hormonnivåer. Och sen att behålla graviditeten. Sen är det ju de facto så att innan det här fostret, eller embryot, kan producera hormoner själv, så är en del av de här hormonerna går ju över moderkakan till fostret. Så.
Mm. Mm. Så det är jätteviktigt att har man sköldkörtelproblem så ska man ju alltid kolla det så fort man blir gravid. För att man behöver oftast höja sin dos Levaxin som är behandlingen. Vi kommer in på behandling snart.
Mm.
Men man behöver ofta höja sin dos Levaxin under graviditeten och kan behöva göra det flera gånger under graviditeten. Så det är superviktigt att man ligger bra i sin sköldkörtel liksom, nivåer när man är gravid. Så att, ett litet tips till alla som planerar att bli gravida.
Ja, och sen tänker jag just om man har det så är ju det någonting som i dagsläget sköts av specialistmödravården eller endokrinologer. Just för att det är så viktigt att man ska ha en bra hormonnivå.
Mm. Men också ute på MVC. På barnmorskemottagningarna sköts det, men oftast av läkare. Eller det sköts ju av läkare på barnmorskemottagningarna.
Ja,
så det är inte alltid att man måste gå på specialistmödravården om man inte har liksom mycket besvär, så att säga. Okej, men du, nu har vi pratat om att man kan ta prover. Och vem ska man söka till när man tror att man har det här? Är det vårdcentralen man går till?
Ja, så första instans är vårdcentral. Och väldigt många sköldkörtelproblem landar ju på vårdcentralen där. För många patienter kanske får sin diagnos och då är just första ledsbehandling är det ena utav de två hormoner som sköldkörteln producerar i ämnesomsättning, vilket är T4. Ja, den producerar även ett hormon som heter T3 då. Och T3 är det som gör den här farten och hastigheten, och T4 är som ett litet lager som cirkulerar som kan aktiveras. Men som också har reglerande effekter i kroppen. Och då är det första behandlingen. Och där är det väl så att det är i alla fall 80%. För nu är det lite nya studier som landar på att folk kanske inte är så nöjda med sin behandling som vi tror. Men väldigt många blir ju hjälpta utav den här T4-behandlingen. Där Levaxin är det vanligaste preparatet. Och så ser vi inte röken av dem.
Nej, man tar årliga kontroller kanske?
Årliga kontroller, man ställer in sin dos och oftast om man har hittat en bra dos som mår bra och allting funkar. Det är ju de patienterna som jag inte träffar, så kan man säga.
Mm.
Sen är det så, har man fått en giftstruma, då sköts det av endokrinologer.
Mm. Och vad gör man då?
Ja, har man fått den här då, varför den vanligaste orsaken till att man har en överproduktion av hormon, hypertyreos eller giftstruma, det är att man har då börjat bilda en antikropp som har samma effekt som vårat hypofyshormon som heter tyreoidestimulerande hormon, för sköldkörteln heter på fikonspråk tyreoidea. Det innebär att
vad är fikonspråk?
Läkarspråk.
Det är sant. Varför kallas det fikonspråk?
Nej, bara att ingen fattar vad det betyder, tror jag.
Ja, precis. Jag har, det var ett uttryck som var jag. Det är jag som är gammal.
Matrelaterade termer igen.
Ja, precis.
Ja, jag tror att det är kanske ålders. Ja. Men hur som helst, termen för sköldkörtel inom sjukvården är tyroidea. Och då heter det här hormonet tyroidea-stimulerande hormon. Och antikroppen gör exakt samma sak. Så den sätter igång och attackerar sköldkörteln, binder till sköldkörteln och så stimuleras det en massa hormon. Och det är den vanligaste orsaken då. Sen finns det några, och det blir vanligare när man blir äldre. som har en liten knöl som inte måste vara cancer, och då brukar vi kalla det ett adenom, men som är, producerar hormon. Så, och då säger man att det är ett toxiskt adenom, eller att man har en toxisk knölstruma. Och då, så att det är mer vanligt när man blir gammal, så att säga. Men den yngre, och då yngre under 65, så är det vanligare än med giftstruma som då är en autoimmun sjukdom.
Nu var vi inne lite på knölar. Kan man få cancer i sköldkörteln?
Ja, man kan få cancer i sköldkörteln. Ungefär 6-700 patienter per år diagnostiseras med sköldkörtelcancer. Och då är det så att det är en diagnostik som verkar ökat de senaste åren. Sannolikt för att våra ultraljudsapparater har blivit bättre. Vi hittar mer. Och då är den vanligaste sorten, och det är 80% i princip av alla de cancer vi hittar, heter papillär tyroidea cancer. Och är en ganska godartad cancerform, den sprids inte, man opererar bort och så är man liksom av med problemet.
Tar man bort sköldkörteln då, vad händer då?
Beror på hur mycket cancer man har, men det är ganska vanligt att man kanske tar bort en del då. Kroppen är väldigt listig, för väldigt många organ har vi två av. Vi har två njurar och vi har två lungor och vi har två binjurar och så vidare. Och fördelen med det är att för många så kan det då räcka med att ha en sån här lob kvar och ändå klara sin sköldkörtelproduktion. Den kan växa till lite och bli lite större, men för en del så innebär ju det att man sen måste medicinera.
Men det är precis som äggstockarna. Vi är ju två äggstockar, och tar man bort den ena äggstocken så kan man ju ha en helt normal fertilitet och liksom hormonproduktion även om det bara är en kvar.
Så att testiklar lika
och testiklar.
Så att, och det är en väldigt listig funktion som vi har, att det är så. Och sen den mest allvarliga formen, för det finns fyra då, det papillära är den vanligaste och minst allvarliga.
Hur märker man av den?
Det var oftast den vanligaste orsaken är att man noterar en knöl.
Mm.
Och så går man och utreder den, och det är precis som med bröst att man gör ultraljud och tar en nålpunktion. Man tar in med nål och så tar man ut cellerna och tittar på dem. Och sen så, man kan ju även få knölar som är snälla då, så att säga. Men sen finns det follikulär och medullär. Och medullär är en ärftlig form, och det handlar om det här hormonet som hade med ben att göra då, som heter kalcitonin. Och sen den mest ovanliga formen, också allvarligaste, det är anaplastisk tyroidea cancer. Drabbar oftast personer över 70 år, och man kan säga även fast man då har både operation och strålning och cellgifter, så det är väldigt dålig prognos på den cancern.
Mm. Men det är inte så många fall per år i Sverige.
Oh, nej, det är högst ovanligt.
Mm.
Ja.
Mm. Okej, Cecilia, vi gjorde det möjligt för våra följare på Instagram att ställa frågor till dig. Så tänker jag att vi kommer läsa upp dem till dig nu.
Mm.
Helena, vi tar varannan.
Mm.
Jag börjar. Finns det en ökad risk för samsjuklighet, sekundär sjukdom? I så fall vilka?
Ja, så här är det ju med autoimmuna sjukdomar. För då sa jag, egentligen är det både hypo, alltså för lite, och hyper för mycket. Sjukdomarna i sköldkörteln är vanligtvis autoimmuna, och då sa jag det att autoimmuna innebär att vårt inflammation immunsystem får för sig att bilda antikroppar mot kroppsen. Så att har man en autoimmun sjukdom så är det generellt sett ökad risk för att man ska få andra autoimmuna sjukdomar.
Och vilka är det?
Ja, de som framförallt är kopplade till sköldkörtel är celiaki. Det är inte alls ovanligt med samsjuklighet i celiaki och
gluten. Nu måste jag lägga till glutenintolerans.
Precis, så jag skulle just säga det. Glutenintolerans, det vill säga
att man utvecklar det då.
Ja, inte, och då för att vara tydlig, det finns ju de som är känsliga för gluten och blir lite uppblåsta, får ont i magen och så här. Men här pratar vi om sjukdomen när tarmen går sönder när vi äter. Ja, och som vi då doktorer kallar celiaki och eller glutenintolerans. Det är en sjukdom. Sen finns det, kan man säga, några sådana här då endokrina, det vill säga hormonrelaterade sjukdomar som emellanåt kopplas ihop till det. Och då har vi B12-brist i en sån, där man har en antikropp mot ett ämne som heter intrinsic factor i sin magsäck. Typ 1-diabetes en ovanlig sjukdom som heter Addison som drabbar binjuren. Så att det finns några sådana och det är lite då speciellt. Så. Men rent generellt kan man säga att har man ett system där man fått det här så finns det ju. Så det är ju inte så ovanligt att patienter som jag träffar. Ett så är de flesta av mina hypotyreospatienter har en IBS-problematik i botten.
Det vill säga överproduktion.
Nej, alltså att de har IBS, irriterat.
Jo, men hypotyreos. Alltså,
hypo. Det är under.
Okej.
Okay. De är lite lika. Hyper är överproduktion och hypo är underproduktion.
Lite lika.
Alltså. Men man kan säga
kan vi säga över- och underproduktion i folkmun?
Ja, nej men jag tänker att man är lite hyper så är man ju spidad, va? Eller hur?
Mm. Ja. Och hypo då? Ja. Tänker jag på flodhäst, hypotatumus.
Hypotalamus är ju faktiskt den kontrollstationen som styr de flesta av de här funktionerna i hjärnan. Men det är en annan sak.
Ja. Okay. Tar vi ett annat avsnitt?
Cecilia, den tar vi en annan gång. Du nämnde att den vanligaste behandlingen är Levaxin vid hypo, alltså under funktion. Mm. Men, och då har vi fått in en fråga, kan Levaxin ge några biverkningar?
Ja, alltså så här är det. Om man går in på Läkemedelsverket så är det ganska mycket biverkningsrapporter. För det är helt enkelt så att det finns en grupp patienter som egentligen inte upplever att de blir hjälpta av Levaxin och att de tvärtom mår sämre av det. Mm. Då därmed hjärtklappning, ont i muskler med mera. Som rapporteras. Och då finns det en annan T4-variant som heter Evtyrox som en del mår bättre av. Och sen kommer det nu snart komma en T4-variant, eller den finns men den är inte på förmån, som heter Tirosintol. Och det som skiljer den från Evtyrox eller vaccin, det är helt enkelt hur den är komponerad.
Du har tappat mig. Det är så många medicinska termer här.
Men kan inte jag få bara koppla en fråga som är kopplad till det? Då är en fråga så här. Varför har allmänmedicinare sånt motstånd mot att förskriva
liotyronin?
Precis.
Ja. Då pratade jag om att det fanns två sköldkörtelhormon så att säga som är ämnesomsättningshormon. T4 var det här som lagret och som kan aktiveras och bli T3. Mm. Där sker huvudsakligen konverteringen då kan man säga. Att göra om T4 till T3 i våra celler. Så sköldkörteln producerar egentligen inte så mycket T3 som svimmar ut i blodbanan. Utan det mesta av produktionen av T3 sker i cellen. För vissa patienter blir det svårt när man bara har T4-behandling att få en bra balans mellan T4 och T3. Och då kan man ju tänka sig att använda T3. Som då i det här fallet heter liotyronin. Problemet med den behandlingen som erbjuds idag är att det är en alldeles för hög dos skulle jag säga. Den är på 20 mikrogram. Och då för att ge liksom lite paritet på det så producerar sköldkörteln ungefär någonstans 69 mikrogram per dygn. Så det är en ganska stor dos. Och då är det så att för många som då får den här behandlingen, och då är det väldigt ovanligt att man ger en hel tablett utan oftast en halv, det vill säga 10 mikrogram, så blir det först att wow, nu blir jag så mycket piggare. Men sen har man sett att i studier långsiktigt så är det många som tappar effekten efter ett tag. Och då sa ju jag tidigare att det är jättevanligt att en stress av någon form har föregått att man blev sjuk i sin sköldkörtel. Och då tror jag att helt enkelt problemet är att vi gasar lite för mycket. Så min erfarenhet är att patienter som behöver behandling, de behöver mycket lägre doser utav just det här hormonet T3. Och där finns det för allmänmedicinen inga mediciner att tillgå. Och då är det de studierna som är gjorda här i Sverige, gjorda på liotyronin. Så det är min personliga åsikt. Ja. Men jag tror att därav, eftersom endokrinföreningen i Sverige rekommenderar därför inte T3-behandling. Det finns inga bra liksom, långtidsstudier. Vi är rädda för negativa effekter på hjärtat. För det är klart att om vi gasar för mycket så är inte det bra för muskler. Jag sa just det att vi hinner inte laga reparera när vi har för mycket hormon. Och har vi då för mycket av det där gasahormonet så går, tar hjärtmuskeln skada och så. Med risk för att man ska få förmaksflimmer och så vidare.
Som jag har förstått det så finns det olika tester då man kan ta för att mäta nivåerna av sköldkörteln, produktionen. Och de heter TSH, T3, T4 och TRAC.
Och TPO.
Och TPO. Mm. Och då har det kommit en fråga här. Varför testar de bara TSH, inte T3, T4 och TRAC? Det är så sällan läkare gör det.
Och då är det så att utifrån ett allmänt medicinskt perspektiv så vill man titta på, finns det sjukdom eller finns det inte sjukdom? Det vill säga, finns det tecken? Och om man har en sjukdom i sin sköldkörtel, och det, sen kan man ha en sjukdom i sin hypofys också, men så kommer TSH sticka ut. Och då är det en så här, okej, det här måste jag titta på signal. Om man har hamnat i ett normal intervall med TSH, det här är då hypofysens signal till sköldkörteln, så är sannolikheten för att man inte ska ha något problem, eller för att man ska ha ett problem i sin sköldkörtel, inte särskilt hög.
Och då liksom finns det ingen poäng att ta de här andra?
Det är så resonemanget är. Problemet med det resonemanget, för det är typ 20 kronor dyrare att lägga till bara T4-an, är ju att det vi inte fångar upp förrän oftast lite senare, det är patienter som kanske har ett TSH som ser bra ut men faktiskt har ett problem från hypofysen, så att vi mäter inte hormonnivåerna förrän lite senare. Det är en variant. Och det vi inte fångar är när folk har inflammation. Och då är det min erfarenhet att en del av dem som får en sån här autoimmun reaktion i sin sköldkörtel faktiskt mår dåligt av just den, även om hormonnivåerna är bra.
Du, finns det ett samband mellan hypotyreos, alltså underfunktion, och PMDS?
Ja, sambandet är väl snarast just det här som vi pratade om förut, och att har man låga nivåer av sitt sköldkörtelhormon så blir försvårar det könshormonregleringen. Och PMDS är ju delvis kopplat till progesteron och östrogen. Så att det är väl klart att det innebär att är man inte rätt inställd, man är i den typiska åldern för det här, så kan ju ett PMS-besvär bli betydligt värre eller försämras. Men det förklaras ju till stor del då utav att själva, jag brukar säga, våra hormoner är en orkester, och är det något som är ostämt så låter det förjävligt. Ja.
Kan kosten anpassas utöver jod och hjälpa?
Då är det som med jod. Det är en vanlig missuppfattning att vi har så mycket jodbrist här i Sverige. Jag mäter ibland för att jag tycker det finns ett pedagogiskt syfte. Tyvärr finns det inget labb här i Sverige som gör det, så det är ett urinprov jag får skicka till USA. vi har kunnat göra det på Karolinska tidigare, men det går inte längre. Jag tror inte, jag har hittat en patient med lågt jodvärde. Det var någon som inte hade bott i Sverige och haft joderat salt. Annars skulle jag säga att problemet är tvärtom. Och då är det så med jod att jod faktiskt är känd som en faktor som kan utlösa sköldkörtelsjukdom. Både under, men oftast över funktion. Det vill säga man kan få någonting som kallas en utsvämningstyreoidit. Man får en inflammation när man bara släpper lös alla hormoner. Vi använder jod för att blockera på folk med jod, med giftstruma, om de ska opereras när de inte klarar annan behandling. Så jod tycker jag personligen inte att någon ska ta, utan att först faktiskt veta att de har brist.
Men nu har vi ju jod i allt salt i Sverige nästan.
Ja, därför som jag säger det är extremt. Jag tycker snarast är det något problem jag hittar er att folk snarast har lite för höga jodnivåer.
Men man ska ha salt med jod?
Ja, alltså tar du bort jodsalt, slutar äta skaldjur och vissa typer av fiskar, finns det ju en potentiell risk att du skulle utveckla jodbrist. I Afrika är det ju vanligt med jodbrist.
Nu är frågan, finns det någonting mer inom kosten som kan påverka
mående? Ja, då är det min erfarenhet, och det här finns det en hel del italienska studier på och inte särskilt många svenska därför, och i Sverige funkar det så här att finns det inte studier från Uppsala, Lund eller KI så är vi väldigt dåliga på att erkänna forskningen. Så är det faktiskt. Men, och det är att den antikropp, vi bildar ju antikroppar mot allt vi äter. normalt sett så är ju vårt immunsystem sådant att det reglerar ner ett reaktionsmönster mot det. När man pratar om...
Vad menas med det?
Ja, alltså vi har ett jättesmart immunsystem. Du ska ju till exempel kunna bära en främmande varelse i dig utan att du ska uppfatta det som en fiende som du ska göra dig av med. Mm. Så att vi har ju ett immunsystem så att säga, som reglerar sin reaktion på saker och ting. Vi bildar antikroppar mot våra egna celler regelbundet också, men normalt sett så håller immunsystemet nere på reaktionen. Mm. Men då är det så att just gluten 1-proteinet, det vill säga det som vi pratar om när vi pratar om glutenintolerans, det är i själva verket så att det finns en uppsjö av glutenproteiner, men just det som finns i vete, korn och råg, den antikroppen, den är väldigt lik TPO-antikroppen rent om man tittar på det morfologiskt, alltså om man tittar på hur själva molekylen ser ut. Och så att rent teoretiskt så finns det en chans att kroppen ska kunna ta fel. Och då pratar man om molecular mimicry. Och det tror jag är en av orsakerna att just glutenintolerans och Hashimoto's hypotyreos, det vill säga underfunktionen, och är sjukdomar som inte är så ovanligt att man drabbas av bägge.
Så kort då, eller vad menar du med då? Att man ska undvika gluten om man har
hypotyreos? Då är min uppfattning att man inte kan pröva att ta bort gluten.
Mm.
För då är det faktiskt, för jag ändå säga, rätt många patienter jag träffar som mår mycket bättre. Och då brukar man alltid säga, men ni måste ju äta gluten. Nej, men alltså, vi har ju klarat oss utan gluten i ett tusentals år. Och blir det ingen skillnad i måendet så
kan du lägga till det igen.
Så kan man lägga till det, men för många är det så att det framförallt så är det många som rapporterar att de tycker känna att det är klarare i huvudet av det.
Mm.
Och då finns det forskning som talar för att det finns en rational för det.
Mm. Så alltså, det här är om man har TPO-antikroppar, alltså underfunktion av sköldkörteln, då finns det, om man inte mår bra när man lägger till det vaccin, då kan det finnas en vinst i att ta bort gluten, även fast man inte är glutenintolerant.
Även fast, ja, och se sig själv som kanske lite glutenkänslig då. Mm. Men blir det ingen skillnad då? Alltså man måste ju, det ska finnas en logik i det. Mm. Det är ju precis som att det finns ju många patienter som följer ett antiinflammatoriskt paleoprotokoll.
Mm.
Det gör man en del forskning på uppe i Uppsala nu på MS. Jag vet inte om de har avslutat den studien, och det finns även massa forskning i USA att titta på kosten utifrån det perspektivet.
Mm.
Och det är ju min uppfattning att det är jättemånga patienter som mår väldigt mycket bättre efter att de har följt ett sånt protokoll.
Mm.
Och sen kan man ju säga, finns det tillräckligt med forskning? Nej, kanske inte. Men är det fel att pröva att göra en livsstilsförändring som kanske gör att man mår bättre? Det tycker inte jag.
Nej, håller med.
Och vi måste ju forska på det för att få reda på det.
Ja.
Och enda sättet att göra det är att låta patienterna göra det.
Mm. Nej, men mår man bättre så klart man ska genomföra livsstilsförändringar.
Mm.
Eller framförallt om man mår dåligt kan man ju testa. Vi har ju många frågor, men många har vi också svarat på. Men det är en fråga som vi inte berört. Kan det påverka slemhinnorna och fukt i underlivet om man har fel på sköldkörteln? Får man lättare UVI eller bakteriell vaginos?
Nej, men det är ju mera, det är vi tillbaka till det där med hormoneffekter. Va? Och att om man då har underfunktion så får man ju torra och sköra slemhinnor. Så på så vis, ja.
Men om man är väl medicinerad så ska man inte ha torra?
Nej, men precis. Har du en sköldkörtelmedicinering där din balans och du mår bra, och det har sagt att då är det ju vissa som ska ha kombinationsbehandling, tycker jag då.
Mm.
Alltså jag är ju lite generösare tror jag i hela mitt tänk i det.
Mm.
Därför att,
och kombination menar du T4 och T3?
Ja, någon form av behandling med kombination av T4 och T3. Det är absolut inte alla. Och jag har ju flera patienter som har velat ha det så här, och så har vi prövat dem åt sämre. Och så har vi gått tillbaka till hur det var från början. Men då är ju också... Då har man ju också större rational till att sen säga, men nu tar vi och tittar på det här istället.
Den sista frågan då.
Mm.
Arytmi kopplat till sköldkörteln. Sämre hårkvalitet trots bra nivåer med medicinering. Vad ska jag göra?
Och det där låter ju då kanske som en typisk sån patient som inte mår 100% bra på den behandlingen de har.
En första fråga, vad är arytmi?
Arytmi innebär att hjärtat inte slår regelbundet som det ska. Det vill säga, det är när det är någon form av hjärtklappning. Det kan både vara långsamt eller snabbt. Som är ur takt eller alldeles för fort eller alldeles för långsamt så att säga. Så när hjärtat slår i sin vanliga regelbundna takt och anpassas efter din aktivitetsnivå, då har man ingen arytmi. Men om man går runt och har en massa extra slag till exempel och upplever att, så kan det vara en form av arytmi.
Men vad gör man då? Då har, den här patienten då, uppenbarligen så har ju hon bra, hon går till vårdcentralen och man tar tester. Ja, men du ligger jättebra i TSH och T4, men hon har fortfarande arytmier och dålig hårkvalitet.
Mm.
Vad är nästa steg?
Ja, det är där då som tiden kommer in. För vad gör jag då nu där jag sitter jämfört med när jag gör tid? Det är att alla mina patienter träffar mig 90 minuter första gången. Undantagsvis träffar jag dem en timme. Och innan de har kommit till mig så har de fyllt i ett långt hälsoformulär på 23 sidor. Där de har fått svara på frågor om sitt mående över tid. Om saker de har varit med om. Eventuella överkänsligheter. Vad de har med sig för ärftlighet och så vidare. För att många gånger så hittar man andra orsaker till måendet. Och om vi inte undersöker det så är det svårt att veta. Och sen får jag ju säga, eftersom jag då tar en ganska bred blodprovsprofil när man träffar första gången, så hittar jag ju väldigt ofta järnbrist hos kvinnor som fortfarande menstruerar. Och när man är i det här som i slaskord kallas för klimakteriet eller perimenopaus eller vad man nu vill kalla det. Jag tänker att för klimakteriet, det säger vi för att vi vill inte säga klimakteriet, för det är så laddat ord. Så är det ju rätt vanligt att man har långa och rikliga blödningar och går ner sig i sina hjärnepåer. Så det hittar jag jätteofta. Det är också inte ovanligt när man tittar på kost och annat att man kanske har ätit en ganska näringsfattig kost och så vidare. Så att man kanske är själva verket deprimerad, eller man kanske just är i klimakteriet och egentligen skulle må bra av annan hormonbehandling. Eller så är det fel medicinering och då måste vi titta på den.
Ja, superintressant.
Så informativt avsnitt och vilken djungel det är och vilken tur att du finns. Som kvinnor kan vända sig till dig.
Jag tänker att endokrinologpodden, Cecilia, att götta ner sig inte bara de kvinnliga könshormonerna. För det finns ju så mycket spännande hormoner och avvikelser på hormoner och vad det gör med oss. Och det är ju super, super spännande. Men vi kanske får tillfälle att podda med dig igen om någon annan hormonstörning.
Ja, ja. Gissa på kortisol, det brukar vara en annan kortisol. Sån här fråga som dyker upp.
Då kommer ett avsnitt av kortisol.
Tusen tack, Cecilia.
Tack så jättemycket.
Ja. Ja, hej. Tack, hej.